Nåd var med er och frid från Gud och Fader och Herre Jesus Kristus åt oss bedja. Vår blick mot helga berget då, där Jesu du förklarat stå, i glans så ren som himlens sken och pris av Fadern får. Med fäderna från löftets tid, du talar om din död, din strid, då du ditt kan fullborda skam och oss förvärva fri. Du styrker här i dinas tro med försmak av en salig ro, en helgad fröjd från himlens höjd där dina frälsta bor. Herre, vi tackar dig för att vi har fått komma till din kyrka också denna dag. Vi ber om din välsignelse över oss alla. Vi ber att du ger oss ögon som ser, öron som hör och hjärta som tror och förtröstar. Allt detta ber vi om i Jesu och frälsarens namn. Amen. Visst är det så, hörni, att vi alla är mer eller mindre nyfikna. För vi vet vad vi brukade säga, de gamla. Vi tycker om att få lite inblick i vad som har hänt ute i världen och bland grannarna. Men vi tycker också om att få lite inblick i vad som ska komma framöver. Jag menar, så jag som ung eller yngre följde vissa serier på tv eller läste vissa serietidningar, och så med spänning såg man fram mot nästa avsnitt. De brukade visa en liten förhandsvisning vad som skulle komma, och det var ju spännande. Jag ville få en inblick i vad som skulle hända framöver. På förklaringsberget så fick tre av Jesu lärjungar en glimt av vad som skulle komma av den himmelska härligheten. De fick en förhandsvisning. De fick se en förhärligad Jesus i samspråk med Mose och Elia. Mycket märkligt. Elia hade 800 år tidigare blivit förd till himlen med hästar av eld och en vagn av eld. Mose, han var ju den stora ledaren för Israels folk. Det var han som förde dem ut ur trädens land. Han hade varit död i 1400 år. 1400 år. Vi kan läsa om att han blev begravd i Moabs land. Och den som begravde honom var ingen mindre än Gud. Står att Gud begravde Mose. Nu är han tillsammans med Jesus. Vi vet att Mose hade av Gud fått veta att jag ska låta en profet lik dig uppstå åt den bland deras bröder. Jag ska lägga mina ord i hans mun och han ska tala till den allt som jag befaller honom. Det var ord som Herren hade fått av Mose. Och tänk, nu står han där och samtalar med honom, denne som han så lång tid innan hade profeterat om. Nu möter han honom på förklaringsberget. Och vi vet av evangelisten Lukas att både Mose och Elia, de samtalade med Jesus om hans förestående bortgång och död. Tänk, hörni, att människor får vara med och samtala om Guds eviga åsikt. Vår text börjar med att Jesus säger att några av dem som var med honom skulle inte dö innan de hade sett Guds rike komma med kraft, eller sett människosonen komma i sitt rike. Det är detta som sker nu 6 dagar sina. Jesus tar med sig Petrus, Jakob och Johannes till ett högt bergsdåle. I en not i våra folkbiblar så står det att troligen är det berget Hermon i närheten av Caesarea Philippi. Eller kanske berget Tabor nära Masa. Här sker alltså en förvandling med Jesus inför lärjungarnas bud. Vi brukar säga att skenet kan bedra. Det är ett uttryck vi känner igen. Skenet kan bedra. Det kan man faktiskt säga om Jesu utseende. Profeten Jesaja säger om Jesus och hans utseende: han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom. Inget utseende som vi drogs till. Jesus såg ut som en helt vanlig människa. Han såg inte ut som någon gud när han gick omkring. Men som sagt, skenet kan bli bra. Det blir uppenbart för de tre lärjungarna vid det här tillfället. Jesu utseende förändras från en människas ansikte till Guds. Hans ansikte sken som solen och hans kläder blev vitare än vitt. Men hörni, egentligen så blev Jesus förändrad. Aposteln Jakob skriver: hos Gud sker ingen förändring. Jesus hade alltid varit sann Gud. Han hade alltid varit sann Gud. Vad som förändrades för en stund var hans utseende. Han lät visa en sida av sig själv som lärjungarna aldrig tidigare hade sett. De såg en glimt av hans gudomliga härlighet. De såg det synliga beviset, kan man säga, för att Jesus var mer än endast en människa. Och detta skulle trösta dem när de senare vid korset skulle få se honom slagen, tortera och håna. Denna syn skulle stärka dem när de sen skulle gå ut och predika evangelium om Jesus, världens hälsa. Jag vet inte hur det var när ni var små eller ni yngre, hur ni gör, men när jag var barn så brukade vi bygga hyddor. Det var spännande att bygga hyddor. Och det var något speciellt med att man hade en hydda. Det var liksom sitt eget. Där kunde vi sitta och ha det mysigt. Och man ska inte säga det, men ibland så smygrökte man också i hyddan. Det var ett fantastiskt ställe att komma. Petrus, han erbjuder sig också att bygga hyddor. Han säger: det är gott för oss att vara här. Vi kan göra tre hyddor. Petrus hade faktiskt rätt. Det var gott för dem att vara där med Jesus och få se honom på det här sättet. Vad de nu såg, det skulle stärka deras tro. Och en stark tro, det var vad de behövde. Petrus hade ju visat stark tro vid flera tillfällen. Till exempel när han gick på vattnet. Då var han stark i tro, Petrus. Men han hade också visat svaghet i tro när han började sjunka. Han hade visat stark tro vid Caesarea Philippi när han bekände Jesus var den levande Gudens son. Men bara några dagar senare så visade han en sviktande och svag tro när han ivrigt säger emot Jesus när Jesus berättar att han måste lida och dö framöver. Vi behöver också bli stärkta i vår tro. Eller hur? Visst behöver vi det. Vårt liv är inte heller alltid så lysande. Vi faller för en frestelse idag som vi kanske lyckades stå emot igår. Vi vacklar själva och tvivlar på löften som vi kanske säger till en vän att han ska tro på och hålla sig till. När vi ser Jesus på förklaringsberget så är det ämnat att det ska stärka vår tro på honom. Han som är världens enda frälsare och herre. Jag älskar den. Det ord som har blivit sagda många, många gånger i denna värld. Jag älskar det. Det ord som barn behöver höra från mamma och pappa. Men det är också ord som man och hustru behöver höra. Det är tre enkla ord. Jag älskar det. Men tänk hur så mycket det betyder. De uppmuntrar, de tröstar och de inspirerar. På förklaringsberget här så säger faktiskt fadern till sin son: jag älskar dig. Dessa ord fick Jesus också höra i samband med sitt dop och då han började sitt offentliga uppdrag. Den är min älskelse. Och här tjänar de orden som uppmuntran och tröst inför det hemska som väntar honom inom kort. Nu skulle han bära tyngden av alla världens synder på sina axlar. Jesus visste att på korset där skulle fadern undanhålla honom sin kärlek och låta honom lida alla helvetets fart. Vi vet att detta skedde för vår skull. Allt det som vi har förtjänat att lida, enligt Gud drabbar sin egen älskade son. Jag älskar dig. Tänker ni, dessa ord är också riktade till dig och mig. Gud visar sin kärlek till oss genom att utge sin enda älskade son för din och min skull. Rösten från himlen säger också: lyssna till honom. Lyssna till honom. Lyssna nu på din stora syster eller storebror. Så brukar föräldrar säga till det yngre barnet när de ska gå ut på kvällen: lyssna nu till stora syster och storebror. Det är ord som har blivit sagda tidigare och som behöver upprepas många gånger. Precis som barn så behöver lärjungarna bli påminna om att lyssna. Vid åtskilliga tillfällen så har Jesus informerat dem om vad som skulle hända med honom. Han måste lida, dö och sen uppstå igen. För att verkligen lyssna, det innebär mer än att bara höra ord, höra en massa ord. Att verkligen lyssna, det betyder ju att ta till sig budskapet och tro det, och att det får betydelse för våra liv. Vi lyssnar till Guds ord. Vi hör hans löften. Vi lär oss hans ord. Och som kristna förstår vi att Gud vill att vi ska tro och göra. Men vi finner det svårt att praktisera. Ibland så syndar vi oavsiktligt. Men andra gången syndar vi faktiskt avsiktligt. Men i båda fallen är det precis lika fint. Lyssna till honom, säger hon. Gör vad han säger. Lyssna till hans ord när han fördömer din synd. När han säger att det är synd det du håller på med. Det är synd som du lever. Det är synd att göra på det och det sättet. Lyssna till Jesus, säger Fadern. Fadern har tagit bort dina synder, säger Jesus. Både det avsiktliga och det oavsiktliga. Han tog den från dig och la den istället på mig. Jag tog den till korset och där blev jag död för alla dina synder. Jag förlåter dig. Din skuld är betald. Jag har räddat dig. Och jag ska alltid vara med. Du är min. Jag ska ge dig kraft. Och jag ska se till att allt blir till det bästa. På vägen ner från berget så befaller Jesus dem att inte berätta för dem om vad de har fått vara med om här uppe förrän människosonen har uppstått från de döda. Man kan ju undra varför Jesus säger på det viset. Varför förbjuder han dem att berätta om detta fantastiska som de har varit med? Varför skulle de bevara detta som en hemlighet? Men hörni, Jesus säger inte att de ska gömma det här och hemlighålla det för alltid. Han säger bara att just nu är det inte rätt tidpunkt att berätta om det. Efter min död, efter min uppståndelse, efter min himmelsfärd, då kan ni gå ut och berätta om det. Då ska ni göra det. Härlighet och ödmjukhet hade var för sig sin tid och sitt syfte. Det skulle komma en tid när Jesus skulle visa sin härlighet. Han skulle uppstå från de döda. Han skulle återgå till Fadern i himlen och komma tillbaka en gång i härlighet för att döma levande och döda. Händelsen på förklaringsberget kan man säga var en försmak av det. En försmak av den härlighet som han äger i frånligen. Men ännu var det inte dags att berätta om detta. Nu skulle Jesus ödmjuka sig själv. Och då skulle det inte vara bra med en rapport från lärjungarna om vad de hade sett och hört. En sån rapport skulle kunna uppväcka tankar hos folket om Jesus som en jordisk kung och folkledare. Och så har vi varit flera gånger tidigare i samband med hans underverk. Det skulle skapa förvirring kring Jesu person. När de sen skulle få se honom slagen, korsfäst och döda. Men låt mig gömma min härlighet för folket. Jag måste först avsluta mitt frälsningsverk. Men efter min uppståndelse ska ni vittna om vad ni har sett och hört. Tala om min härlighet. Tala om min uppståndelse. Tala om min himmelsfärd. Och det var ju precis vad de gjorde. I en av dagens texter så skriver Petrus de kända orden. Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst när vi. Utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Han fick ära och härlighet från Gud Fadern när rösten kom till honom från den majestätiska härligheten. Han är min son, min älskade. I honom har jag min glädje. Den rösten hörde vi själva från himlen när vi var med honom på det heliga berget. Här berättar och vittnar Petrus om vad de hade fått vara. Det var inga myter. Det hjälper inte att de moderna teologerna talar om myter och helryckning och både det ena och det andra. Det var inga myter, säger Petrus. Ni kan vara säkra på att det hade ifrågasatts redan då. Liberal teologer och ateister och övriga, de fanns redan då. Det är inga nya personer som har stigit fram. Därför så predikar Petrus med kraft om detta. Det var inga myter. Vi såg honom. Vi såg vad som skedde. Vi hörde rösten från himlen. Efter att Jesus hade uppstått från de döda så fortsatte Petrus att vittna om hans härlighet. Han kunde inte förbli tyst. Och traditionen säger att det till slut kostade honom liv. Men vi kommer ihåg vad Jesus säger. Vi kommer ihåg orden vi hörde förra söndagen. Den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna. Petrus, Jakob och Johannes, de fick alltså se en glimt av Jesu härlighet på förklaringsberget. Vi som tror på honom, du och jag, vi ska också få se hans härlighet. Men hörni då, mina vänner, då blir det inte en glimt. Då blir det inte en liten glimt som det var för lärjungarna. Några sekunder eller några minuter. Nej. Det blir inget ridåfall. Och att det sen återgår till det vanliga. Nej. För evigt ska vi se. För evigt ska vi möta honom. Ingenting kan då längre komma emellan och skylla honom. Vi ska se honom ansikte mot ansikte. Och vi ska sjunga till hans ära. Och vi ska njuta en evig salighet. När en gång alla tidens höljen falla och jag får skåda det jag nu får tro, och evighetens klara klockor kalla min frälsta ande till det sabbatsrum, då brister själen ut i lovsångsljud. Tack gode Gud, tack gode Gud. Ja, då brister själen ut i lovsångsljud. Tack gode Gud, tack gode Gud. Amen. Jag lovar och välsignar i evighet. Både Gud som tröstar, lär och förmanar och varnar. De heliga ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen tillväxer i tro, hopp och kärlek in till änden, och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre och Frälsare. Amen.